Och så var det inte alls egentligen det här som jag hade tänkt att predika. Jag hade lite tankar. Men jag upplevde att Gud ledde mina tankar till Haggais bok. Så jag hoppas och tror att det är ett budskap ifrån Gud. Och jag ber att kunna frambära det på rätt sätt. Haggais bok, det är en profetisk bok om ändens tid, kan man säga. Den är väldigt aktuell. Hela Bibeln är aktuell. Men ibland är det ju vissa, någonting som blir särskilt levande för oss. Och Haggais bok, jag skrev först som översikt, Guds tid är nu. Och då är det ju så att Gud har bestämda tider, han har sin tidsplan. Det är inte alltid nu, det är inte alltid, det är sällan samma tidsplan som vi har. Om man säger så. Men det finns ett nu som alltid gäller. Det finns ett nu, ett Guds tid som är nu, som alltid gäller. Nu är den rätta tiden, nu är frälsningens dag. När det gäller att söka Guds nåd och Guds hjälp, då är alltid tiden nu. Idag om ni hör hans röst. Läs vi också. Idag om ni hör hans röst. Förhärda inte era hjärtan. Ta emot Guds röst, Guds ord. Tid att söka Guds hjälp och tid att söka Guds ansikte. Det är alltid nu. Det är alltid idag. Det är alltid här och nu. Och det tycker jag är underbart. Haggais bok, det är en kort bok, en liten profetbok på bara två kapitel. Och den kan sammanfattas, tycker jag, i orden, i Jesu ord från bergspredikan, Matteus 6:33. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Och allt det andra, det är vad vi behöver. Det är de generella löften som finns i Bibeln. Det handlar inte om att vi ska bli rika och få pengar och makt. Det är inte det som menas. Men att vi får, att Gud förser oss med det vi behöver. För vi lever inte för det materiella. Det är inte det som är vårt mål. Men Gud vet vad vi behöver i det här livet. Och Haggais bok handlar just om det där att prioritera. Prioritering. Prioritera rätt. Så sammanfattningen kan man faktiskt säga är dessa Jesu ord. Sök först Guds rike. Och man ser i Haggais bok, man ser Guds hjärta, det budskap som Haggai fick förmedla. Visa Guds hjärta för sitt folk. Han älskar sitt folk. Han längtar efter att föra in sitt folk i de löften han själv har gett. Han längtar, han vill välsigna sitt folk. Men det är också så här, Paulus skriver på ett ställe att, om Guds godhet och hans stränghet. Alltså han går också till rätta med det som behöver gå till rättas med. Det finns ju ett uttryck, ni vet, mina barn och andras, eller våra barn och andras ungar. Det har ju inte jag några barn, så att jag är väldigt liten i orden när det gäller barn och uppfostran. Det ska man vara när man inte har själv har erfarenhet och inte har barn. Då får man vara ödmjuk. Men, välkommen. Men, ja, en del föräldrar har väl lite den där inställningen att mina barn, de gör inget fel. Och utifrån det där uttrycket, det har ju sin förklaring naturligtvis. Men inte alla föräldrar. Och min mamma var inte som, vågar jag säga. Utan hon var väldigt rättvis. Och hon kollade mig sen upp. Hade det varit bråk på lekplatsen, då kollade hon upp. Och var det så att jag eller min syster hade börjat att kasta sand i sandlådan eller vad det nu gällde, då tog hon oss i handen, gick till grannen och bad grannens barn om förlåtelse. Så det var inte någon, det var inget där att det fanns någon ursäkt för att vi var hennes barn, utan hon var väldigt noga med det. Och jag kommer att tänka på just det där, därför att det står ju så att när Gud vill eller måste gå till rätta, han gör det alltid av goda, underbara syften. Men då står det faktiskt att domen börjar med Guds hus. Han börjar med sitt folk. Och i Haggais bok, i det här profetiska budskapet, så är det som att Gud sätter strålkastarljuset på de områden i hjärtat som behöver åtgärdas. Och vi läser från vers 2 i Haggai kapitel 1. Så säger Herren Sebaot. Detta folk säger, tiden har inte kommit. Tiden att åter bygga upp Herrens hus. Och Herrens ord kom genom profeten Haggai. Han sa, är det då tid för er att själva bo i panelade hus? Det var så fina och vackra hus. Medan detta hus ligger i ruiner. Och vad det handlar om när Guds hus ligger i ruiner. För det första ska vi konstatera att Guds hus, det är det andliga tempelbygget. Det handlar inte om en byggnad av trä eller sten, utan det är levande stenar. Det är vi som är människor, vi som tillhör Gud, som är Guds folk. Det är vi som är Guds hus. Men byggnaden, kyrkan, det är vårt andliga hem, precis som vår lägenhet eller vår villa eller radhus eller där vi bor. Det är vårt tillfälliga jordiska hem där vi bor. Men familjen och hemmet, det är ju människorna. Och så är det också med Guds hus. Och här var det så att det är ju en bild på det nya testamentliga som pekar fram emot det nya testamentliga templet. Ruiner, ja det är vad det blir när man slutar att be bland Guds folk. När man slutar med bönemöten. När man ersätter Guds ord med underhållning eller historier eller annat. Då leder det till att Guds hus, det andliga huset, bygget, det ligger i ruiner. Det leder till ruin och nedbrytande. Man hade här blivit självupptagna i materialism på grund av en falsk teologi, kan man säga, på den här tiden, Israels folk. Och man följde sina egna begär efter det jordiska, efter pengar, efter rikedom, efter detta livet, vad detta jordiska kan ge. Om man nu går tillbaka till bakgrunden till det här läget ibland Israels folk, så har vi bakgrunden i Esra och Nehemja bok. Och jag vill läsa från Esra kapitel 4, där vi ser vad som har hänt. Varför var läget så här i Israel vid den här tiden? Vad hade hänt? Esra 4 och från vers 1. När motståndarna till Juda och Benjamin fick höra att de som hade kommit tillbaka från fångenskapen höll på att bygga ett tempel åt Herren Israels Gud, gick de till Zerubabel och till huvudmännen för familjerna och sa till dem, låt oss bygga tillsammans med er, för vi söker er Gud liksom ni. Och vi har offrat åt honom ända sedan den assyriske kungen Esarhaddon lät föra oss hit. Men Zerubabel och Josua och de övriga huvudmännen för Israels familjer sa till dem, ni får inte tillsammans med oss bygga ett hus åt vår Gud. Vi ska själva bygga huset åt Herren Israels Gud, så som den persiske kungen Kores har befallt oss. Men folket i landet gjorde judarna modfällda. På engelska står det weak in their hands, alltså deras händer blev kraftlösa. Så att de avskräcktes från att bygga vidare. Det här ledde till när folket på det sättet greps av modlöshet. Bygget stannade upp i 16 år. Och det är nu som Gud sänder sina profetröster. Haggai var en av dem. Nu är tid. Nu är Guds tid för att bygga Guds hus. När vi ser på bakgrunden här vad som hände. Här var människor som sa sig tillbe samma Gud, som ville vara med att bygga. Och jag vill säga så här. När vi kom hem från Mallorca och gick in på internet, som jag inte har varit inne på över 2 veckor. Det var länge sedan det hände. Och det första jag går in på var tidningen Dagen och läste nyheter en del och insändare. Så ser jag en artikel, en insändare som hette En enhet som vi inte väljer. Som en av företrädarna för Den ekumeniken som man ser idag, som man samarbetar med romerska katolska kyrkan, ortodoxa kyrkan och så vidare. Alla dessa olika slags kyrkor som påstår sig tillbe samma Gud, som påstår sig stå för evangeliet, ett bibliskt evangelium. En av dessa företrädare skriver: verklig ekumenik är inte att ha samma lära, kyrkoorganisation med mera. Det är att vi kan mötas i bekännelsen att Jesus är Herren med bevarad kärlek trots alla olikheter. Så upphöjs denna ekumenik som är på bekostnad av sanningen. Sanningen är Guds ord. De goda nyheterna med artikeln är att efter artikeln, som det ibland är i tidningen Dagen på nätet, kan man kryssa i sin reaktion. Och där stod det att 9% var glada över artikeln, men 58% var ledsna över artikeln och 28% var arga över artikeln. Det anser jag var goda nyheter. Ni kan gärna gå in och läsa själva på nätet eller om ni har tidningen. Att man säger sig stå för ett bibliskt evangelium och tillbe samma Gud fungerar inte ihop, att man också tillber allt möjligt annat. Avlidna människor, så kallade helgon, himlens drottning och mycket mera. Det går inte ihop. Och det var precis det som man gjorde här i Israel. Detta folk som ville vara med och bygga Guds hus. Men här fanns ledare som var vakna, som gick med Gud, som hade klarsyn, som sa ifrån: nej, vi kan inte bygga tillsammans. Det här går inte att blanda. Och det var detta folket som var fört dit från den assyriske kungen. Det var de som senare kallas samarier. Och då kanske vi tänker på den samaritiska kvinnan, där det står att judarna, de umgicks inte med samariterna. Det fanns alltså en orsak till varför de inte gjorde det. Därför att samariterna, de vill införa en blandreligion. De representerar en blandad religion. De tillbar Israels Gud, men också andra gudar. Men vad gjorde Jesus när han mötte? Jo, han kom med Guds rike. Det nya förbundet träder in. Han mötte dem inte med förakt. Han mötte dem inte med fördömande. Men han mötte med nåd och sanning. Nåd och sanning. För vi talar så mycket om nåd, och det ska vi göra. Vi älskar nåden, vi lever av nåden. Men det står att Jesus kom med nåd och sanning. Och det gjorde han till denna kvinnan. Han lyste med sitt ljus in i hennes hjärta. Han lyste på synden som gjorde att hon blev förkrossad inför Jesus. Och hon tog emot hans förlåtelse, tog emot hans ord. Hon vittnade i staden, och det står att många i den staden blev frälsta. Det vart väckelse där. Men vi ska också, när vi läser om det, komma ihåg och läsa allt Guds ord. För Paulus skriver också att de som sprider falska läror är under förbannelse. Ska vara förbannad. Den som predikar ett annat evangelium ska vara förbannad. De orden måste vi också ta till oss. Vi kan inte blanda någon slags blandreligion och tror att det här är enhet och det här bygger upp Guds hus. Nej, det stämmer inte. Gud kommer själv att bryta ner och strida emot sådana verksamheter. Det märkliga var faktiskt att när jag hade den här predikan i stort sett klar, så mejlar Janne över till mig. Vi har ju varsin dator, så vi mejlar mellan varandra ibland. Han mejlar över ett kort ljudklipp. Lyssna på det här, sa han. Och jag satt där och tänkte, men han har väl inte varit och kollat på, han har inte varit inne på min dator. Hur kan han veta vad jag ska predika på söndag? Det var precis de verserna. Det var en amerikansk pastor, en före detta trosförkunnare, som nu är en sund predikant. Och som tog och läste de här, just de här verserna från Esra, och som berättar om exakt samma sak i USA. För det här är inte bara i Sverige, det här är globalt. Men de ord som jag framförallt här nu vill stryka under, det gäller dem som precis som folket här, kvarlevan som det beskrivs i Haggai bok. Med ledare som ser Babel och Josua, med klarsynthet, med urskiljning, med fasthet, som säger nej, det här kan jag inte delta i. Jag kan inte vara med i någonting som blandar upp Guds ord. Ingenting som är orent. Att inte vi låter modlöshet gripa oss, som det hände här med Israels folk vid den här tiden. Och det står i Hebreerbrevet 12 och 12. Styrk därför kraftlösa händer. Det var ju det vi läste om här i Esra, att det, på engelska står det, och i grundtexten också, att deras händer blev svaga, veka, försvagade. De förlorade sin kraft. Styrk därför kraftlösa händer och svaga knän. Gör stigarna raka för era fötter, så att den fot som haltar inte går ur led utan istället blir botad. Sträva efter frid med alla och efter helgelse. Ty utan helgelse kommer ingen att se Herren. Med andra ord kan vi säga, ge inte efter för alla vindar som blåser och vindkast i läran. Ge inte efter för en falsk ekumenik. Ge inte efter för en falsk teologi. Modlöshet leder till kraftlöshet. Och kraftlöshet, det kan vi se. Jag har läst mycket för en del år sedan. Mycket Esra och Nehemja, det är så, ni känner säkert till också det. Så mycket som är talande där för oss idag. Men man kan se där hur modlösheten leder till kraftlöshet. Och kraftlösheten ledde till likgiltighet. Och likgiltigheten, den yttrar sig också i att man inte reagerar på orättfärdighet. Man låter det passera. Man tar lätt på det som är skadligt och det som skadar och förstör och bryter ner. Man låter det passera. Man blundar för det. Tar lätt på orättfärdighet. Det är vad likgiltigheten för med sig. Därför säger Gud, talar Gud till kvarlevan, till dem som nu är modlösa. Han sänder sitt ord och säger, styrk därför kraftlösa här. Nu är tiden inne. Idag är tid. Guds tid. Vi kan ju också läsa om detta som Paulus skriver i Andra Timoteus 3. Där det står om svåra tider i de sista dagarna. Och de där orden i grekiska kan också översättas kraftlösa tider. Tider som liksom suger ut kraften. Kraftlösa tider. Det handlar om brist på Guds kraft. Inte nödvändigtvis brist på mänsklig kraft. Utåt sett kanske det ser ut som det finns mycket kraft och mycket energi. Men det handlar om Guds kraft. Det är det som är avgörande. Det är det vi behöver, Guds andes kraft i det vi gör. Istället för att söka Gud ägnar man sig nu här åt sitt eget. Och vi ska läsa något här om konsekvensen av det. När Gud lyser med sin strålkastare, tycker jag det känns som när man läser det här, rakt in i sin, bland sitt folk, in i sin församling. Så säger nu Herren Sebaot, lägg märke till hur det går för er. Ni sår mycket men skördar lite. Ni äter men blir inte mätta. Ni dricker men släcker inte törsten. Ni klär er men blir inte varma. Den som får inkomst har hål i börsen. Eller lägger den i en söndrad punkt, tror jag står i 1917 års översättning. Ja, det är väl ingen som kan förneka att det tjatas i många kyrkor om pengar idag. Där man kan ha offertal i både en halvtimme och tre kvart långa predikningar för att få människor att ge pengar. Man tar till och med föreningsavgift i vissa frikyrkor. Man hyr ut kyrkan inte bara till vanliga sunda verksamheter utan till precis allt möjligt, verkar det som idag. som inte skulle släppas innanför kyrkdörrarna. Och ändå räcker inte pengarna till. Det är ganska talande det. Lägg märke till hur det går er, säger Gud. För ibland undrar man om det inte är just så som det var under Haggais tid, under denna tiden. Det är som att det är hål i börsen. Pengarna bara försvinner. Stora ord och stora visioner och stora planer. Men det är inte Guds planer när det ser ut på det sättet. Och det är stora ord om evangelisation och mission. Men ofta så är det bara ord. Det leder inte till handling. För det är vad som händer när man kompromissar. Och när man kompromissar på det här sättet med en osund och oren blandning. Det är detsamma som att släppa in det världsliga tänkesättet. Och det leder aldrig till utgivande. Det leder alltid till självupptagenhet. För så är syndens natur hos människan, hos oss människor. Men vi fortsätter i vers 9. Ni väntade er mycket, men se, det blev lite. Och när ni förde det hem, då blåste jag bort det. Varför, säger Herren Sebaot? Därför att mitt hus ligger i ruiner. Medan ni har bråttom var och en med sitt eget hus. Och det här, vet ni, det gäller inte bara människornas personliga liv. Utan det kan också, som vi ser idag, gälla församlingsbyggen där ledarna tar Jesu plats. Vers 10. Därför har himlen över er hållit tillbaka sin dagg och jorden har hållit tillbaka sin gröda. Jag har kallat på torka att komma över landet, över bergen, över säden, vinet och oljan, över det som jorden alstrar, över människor och djur och över era händers arbete. Andlig torka och hungersnöd från Gud. Och vi som trodde att Gud bara välsigna och försåg och förmera och välsigna. Men här säger Gud själv, jag har kallat på torka att komma över landet. Och jag vågar påstå att det är en andlig torka i Sverige idag. En andlig hungersnöd, en andlig törst. Där människor törstar och hungrar och lider hungersnöd. I brist på Guds ord. Men nu kommer uppmaningen. Svaret från Gud. Lösningen i vers 7. Så säger Herren Sebaot. Lägg märke till hur det går för er. Gång på gång får vi de här orden. Lägg märke till. Se hur det går för er. Gå upp till bergen. Eller berget. Singular som det står i grundtexten. Hämta trävirke och bygg upp mitt hus. Så ska jag glädja mig över det och visa min härlighet, säger Herren. Gå upp till berget. Vilket berg? Ja, det berättas om, i Bibeln om Sions berg. Den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem. Gå upp i avskildhet som Mose gick upp på berget. Sök mitt ansikte. Gå in i bön, sök mig. Kom in för mig, säger Herren. Det är vad det innebär. Och vi vet att genom hela gamla testamentet finns skuggan av korset som pekar fram på Golgata. Träet, gång på gång. Träet, korset. Korsets budskap. Med andra ord, kom in för mig, säger Herren. Nu är tiden. Nu är tid. Vi byggs upp genom den heliga ande, genom Guds ord. Genom bön. Kom in för mig, säger Herren. Med andra ord, kom in för mitt ansikte. Förtrösta på mig och min seger på Golgata. Min fullkomliga seger. Kom idag. Kom nu. Och i Hebreerbrevet kapitel 12 kan man faktiskt läsa 12 och 13. Haggais bok, detta budskap till oss som är parallellt på ett sätt. Med de kapitlen i Hebreerbrevet. Ju mer man läser, ju mer jag gick till Hebreerbrevet ser man där parallellen. Och så tar Hebreerbrevets författare upp samma tankegångar. Och fortsätter där efter Sions berg. Ni har kommit till det nya förbundets medlare, Jesus. och till det renande blodet som talar starkare än Abels blod. Det var djuroffret det, i gamla förbundet. Här är ett helt nytt förbund, en ny medlare, en helt annan medlare som fullbordar ett renande blod, ett nytt förbund. Och vad var det Gud sa, Herren sa genom Haggai? Jo, jag ska visa min härlighet, säger Herren Sebaot. Och Guds härlighet är Jesus. Det var det enda som Gud begärde. Och det är det enda som han begär av oss idag. Kapitel 2 och vers 18. Jag slog er med sot och rost och alla era händers verk med hagel. Gud stred alltså emot sitt eget folk. Och ändå vände ni er inte till mig, säger Herren. För det var just det som var allt som Gud ville. Att de vände sig till honom. Än en gång. Och vi kan också se lite på två versar som inte är helt lätt att förstå i kapitel 2. Jag vill bara nämna dem. Vers 13 och 14. Så säger Herren, Sebaot, fråga prästerna vad lagen säger. För som jag sa tidigare, modlösheten förde med sig kraftlöshet som förde med sig likgiltighet. Likgiltighet för orättfärdighet. Men Gud ställer frågan direkt till sitt folk, direkt till prästerna här. Om någon bär heligt kött i fliken av sin mantel och så med fliken rör vid något bakat eller kokt, vid vin eller olja eller vid någon annan mat, blir då detta heligt? Prästerna svarar nej. Med andra ord kan man säga, vi blir inte heliga av att åka på olika konferenser. Om man säger, som vi pratade lite om på bönen i torsdags här, att man tror att man blir någon väldigt, man ska få del av någon väldig smörjelse av någon apostel, och man faller till marken och man tror att man förändras och blir så andlig av detta. Det här är inte vad Guds ord säger. Det är Gud som helgar. Det handlar om din personliga relation med Jesus själv. Min personliga relation med Jesus. Det är han som helgar. Det är inte genom beröring av någon människa som säger sig ha någon slags övermåttan hög smörjelse. Det är inte bibliskt. Åter frågade Haggai, om den som har blivit oren genom en död rör vid något av allt detta, blir det då orent? Prästerna svarar, ja, det blir orent. Man visste alltså sanningen. Och Gud väcker detta till liv. Att man ställs inför de här frågorna. Död, det pekar på synden. Det går tillbaka till lagen. Och lagen om att hur man skulle förhålla sig om man vidrörde en död. Man måste rena sig på tredje dagen och på sjunde dagen. Man var väldigt noga detta. Och det är död här. Det står för en medveten, obekänd synd. Som alltså påverkar en medveten, obekänd synd. Sprider omkring sig. Påverkar alla områden. Påverkar hela människans liv. Det är väldigt skillnad med ett område där vi kanske har svårt, där vi kämpar med i våra liv. Där vi vill bli fria. Och där vi kan få kämpa länge för att bli fria. Därför att vi är bundna och vi kämpar med någonting. Men det här är alltså någonting som man lever med, som man försöker dölja, gömma undan och inte göra upp. Här kommer det fram i ljuset. Jo, sa prästerna, det är så. Det besmittar, det påverkar. Ett område i död, av synd, påverkar alla områden. Inspirationen, det kommer inte från något pep-talk eller något mänskligt, ni vet, som är vanligt idag. Det kommer inte av mänsklig coaching och allt vad det heter. Det finns bara en inspiration i Guds rike, och det är den helige andes inspiration. Och det kan inget ersätta och ingen människa ersätta. Det är Guds ord när det får ingång i våra hjärtan. När vi lyssnar, när vi tar emot i tro, när vi låter Gud inspirera oss med sin ande och han uppväcker vår ande när vi lyssnar och tar emot. När vi öppnar våra hjärtan Det var vad som hände här med kvarlevan. Och då går vi till vers 12 i kapitel 1. Zerubabel, Sealtiels son, och överste prästen Josua, Josadaks son, med hela kvarlevan av folket, lyssnade till Herren sin Guds röst, står det. Det är ett underbart budskap här. Och till profeten Haggais ord, eftersom Herren deras Gud hade sänt honom. Och folket fruktade Herren. Då sa Haggai, Herrens sändebud, genom ett budskap från Herren till folket: jag är med er, säger Herren. Och så står det att Herren uppväckte en iver hos Zerubabel och Josua och hos hela kvarlevan av folket. Kan ni tänka er, vilken väckelse, vilket uppvaknande, vilken välsignelse. Ordet att uppväcka på hebreiska, det betyder att resas upp, att vakna eller att få öppnade ögon. Det var vad som hände. Och det är vad den helige ande gör med oss när vi öppnar våra hjärtan för Guds ord. Han kommer med sin kraft, med sin inspiration. Han reser oss upp. Han öppnar våra ögon. Han väcker oss till liv och Guds fruktan. Och i den gamla översättningen 1917, det står att Herren uppväckte deras ande. Herren uppväckte deras ande. Det är en underbar uppvaknande när Gud berör våra hjärtan. Han ger oss kraft. Och jag tänker också på Jesu återkomst. Jag skulle ha nämnt det innan här. När folket innan här sa: tiden har inte kommit. Tiden att återbygga upp Herrens hus är inte än. Och där ser vi också hur det står om den sista tiden, ändens tid, i Petrus brev, andra brev. Att det finns de som förlöjligar, hånar detta ordet om Jesu återkomst. Man är inte intresserad. Man hånar och man säger: hur blir det med hans återkomst? Inget har ju förändrats. Och de där tongångarna hör vi också idag. Det är inte säkert Jesus kommer än, han kanske kommer om 100 år eller långt, långt senare, säger man. Därför att man lever, som det står i Petrus brev, man lever efter sina begär, man lever för det jordiska. Och därför har man ingen längtan efter Jesu återkomst. Men när Gud väcker och berör våra hjärtan, hans ord får beröra oss, så längtar vi. För vi vet och vi förstår något av vad det innebär att Jesus kommer tillbaka. Vi tillhör honom. Om vi är hans brud och han är vår brudgum, då är det mest naturligt att vi längtar efter honom. Men jag vet att många kämpar med detta, för man säger: ja, jag längtar, men mina barn eller mina barnbarn eller min man eller min fru är inte frälsta än, därför kan jag inte längta som jag önskar, som jag skulle kanske. Men det är väl helt naturligt. Det är väl helt naturligt att vi både längtar efter att Jesus ska komma, men att vi också vill att han dröjer, därför att vi har anhöriga, vi har vänner, vi har släktingar som vi och många andra som vi vill se med på vägen, beredda för Jesu återkomst, för den nya skapelsen. Självklart är det så. Och det står ju också att Gud dröjer för att vi ska få tid till omvändelse, som det står. Det är helt naturligt att känna så. Haggai 2 och vers 7, så säger Herren Sebot: inom kort ska jag än en gång komma himlen och jorden, havet och det torra att skaka. Jag ska skaka om alla hedna folk, och alla folkens skatter ska komma hit. Och jag ska uppfylla detta hus med härlighet, säger Herren Sebot. Mig tillhör silvret och mig tillhör guldet, säger Herren Sebot. Den kommande härligheten hos detta hus ska bli större än den förra, säger Herren Sebot. Och på denna plats ska jag ge frid, säger Herren Sebaot. Herren Sebaot betyder härskarornas Gud. Jag ska skaka både himmel och jord, står det. Det tas också upp i Hebreerbrevet att Gud än en gång ska skaka. Och alla folkens skatter ska komma hit. Men ordet skatter på hebreiska, chemda, kan också översättas längtan. Längtan. Lägg märke till det. Och här står om silver och guld. Allt silver och guld är Herrens. Och denna profetia, den uppfylldes ju delvis när templet byggdes upp sen. Men den verkliga uppfyllelsen, den var när Jesus själv kom. Guds gåva. Han som är Guds härlighet, det verkliga templet. Den levande stenen som gör oss levande, ger oss liv. Så det handlar ju inte här om pengar och det materiella, utan det handlar om Guds rike. Och det står ju om Jesus att i honom är vishetens och kunskapens alla skatter gömda. Det är Jesus det handlar om, och det pekar på det här. Men ordet längtan. Och vi ska först läsa Hebreerbrevet där 12 och från vers 27. Orden än en gång visar att det som skakar ska försvinna eftersom det är skapat, för att det som inte kan skaka ska bestå. Då vi alltså får ett rike som inte kan skaka, låt oss vara tacksamma och tjäna Gud efter hans vilja med vördnad och fruktan. Ett rike som inte kan skaka, ett evigt rike. Templet och detta att folkens skatter eller folkens längtan ska komma hit, står det. Det började för 2000 år sedan med Jesus. När han började sin verksamhet. Människor drogs till Jesus. Den helige ande drar till honom, står det. Och det har fortsatt. År efter år. Det pågår i vår tid. Kommer att fortsätta tills den dag då Jesus kommer tillbaka. Men det står också om Guds verk. Som börjar i det lilla. För man såg här nu början. Men det såg så litet och ynkligt ut. Därför att man jämförde med det förra templet. Men är det inte alltid så Guds verk brukar börja? I det lilla. Ett barn föds i Betlehem. En liten obetydlig stad. Läggs i en krubba. Växer upp i Nasaret. Inte någon ansenlig stad alls. Snickare. En snickarson. En enkel, vanlig familj. Där började Guds verk. Några lärjungar, en grupp, 12 män och några kvinnor som följde. Så började Guds härlighet, så började det templet byggas. Men det spreds mer och mer. Från Judén, Samarien, Galileen och till jordens ände. Och det fortsatte. Och det fortsätter att spridas. Och kanske var det också så i våra liv. Det är olika hur vi upplevde frälsningen eller omvändelsen. Men för många av oss så började det som ett litet ljus. Som en litet hopp i våra hjärtan. Men det drev mörkret på flykten. Det verkar så litet i början. Men det spred sig. Vilken kraft. Vilken sprängkraft. Mörker kunde inte övervinna det. Det spred sig, det där ljuset. När Jesus kom in i våra hjärtan. Det fortsatte sprida sig. Och vi kunde sprida vidare. Och kan sprida vidare det vi har fått. Av honom till andra. Så sprider sig Guds rike. Och så säger Herren. Den kommande härligheten hos detta hus ska bli större än den förra, säger Herren Sebaot. Och på denna plats ska jag ge frid, säger Herren Sebaot. Den kommande härligheten, det var Jesus som det pekar fram på. Hos detta hus ska bli större än det förra. Och alla som är i Kristus, det är Guds sanna folk. Guds sanna församling. Alla som håller sig till honom och bara till honom. Ser du, Babel här är ju en förebild på Messias, på Jesus. Och namnet Ser du, Babel, det betyder utspridd i Babel. Förskingrad alltså, eller utspridd förvirring. Men här säger Herren, jag ska ge frid. Ordet shalom eller frid kan också översättas eller beskrivas som många utspridda delar som för samman på sin rätta plats. Och det är vad Jesus gör när han samlar sitt folk. Han bygger sitt hus. Han, Jesus, bygger. Jesus bygger och sätter varje sten på rätt plats. Det är så Guds hus måste byggas. Och han bygger sin helgedom, sitt hus, inför sin återkomst. Och det pågår idag. Det pågår nu. Och det enda han ber om av oss, det är att vi ger våra hjärtan helt. Att vi söker honom. Att vi lämnar allt annat och bara ger honom våra hjärtan och våra liv. Att vi kommer till honom och ber om hjälp. Att vi kommer till Jesus och ber om hjälp. Och det är ju så att någon måste gå först. Någon måste gå först. Om du är kallad att gå först i din familj, så fortsätt i tro, stå fast, fortsätt att be. Fortsätt att stå för Jesus. Det kommer att ge skörd. Det lönar sig. Jag säger det till mig själv också. Att vi inte låter modlöshet eller hopplöshet få komma in i våra hjärtan. Utan att vi fortsätter. Vi ser på Jesus. Vi står fast i hopp och i tro. Och vi fortsätter att be. Vi fortsätter att vittna om honom. Vi fortsätter att stå fast i honom, i Jesus Kristus. För det kommer en tid, jag är övertygad om, när Gud utför detta verk som det står, också bland dem som inte sett frälsta än, som vi ber för, som vi har nöd för, när han drar, när han väcker längtan, som vi läste, alla folkens längtan, alla de som kommer till tro, när han drar, ta emot det ordet från Herren, Haggai 2:5. Men var nu frimodig, du, Zerubabel, står det. Men du kan sätta in ditt namn där. Sätt in ditt eget namn där och läs den versen. Men var nu frimodig, du, säger Herren. Var frimodig, du. Var frimodiga, alla ni människor i landet, säger Herren. Arbeta, ty jag är med er, säger Herren Sebaot. Amen.